Svarta stunder av Roger Skagerlund, inläst av Sebastian Karlsson och producerad av Bokea. Jaktlag, kapitel 1. Miljontals regndroppar färgade den grå augustimorgonen med silverstänk, som träffade den nästan svarta asfalten med samma frenesi som bomberna över Dresden gjort i februari 1945. Vattnet sköljde över vägbanan och risken för vattenplaning var påtaglig. Detta var det första ordentliga regnvädret på flera veckor och Arvid Eklund sög i sig av det mäktiga skådespelet där han satt bakom ratten i sin ett år gamla Jeep Cherokee. Vattnet skulle skölja rent från den civiliserade världens alla föroreningar och för ett kort tag skulle man efter ovädret kunna fylla lungorna med naturens dofter. Marken skulle andas ut och sända doftsignaler fyllda av tallbar, mörkna löv, jord och vatten. Han älskade det här vädret och kom på sig själv med att sitta och sjunga med i musiken på radion. Framför honom sträckte sig riksväg 66 upp mot Fagersta i norra Västmanland. Men han skulle inte riktigt ända fram. Några kilometer söder om staden skulle han svänga in på en mindre väg och leta sig in i en milsvid terräng där ytterst få människor brukade röra sig. På smala stigar skulle jeepen sedan klättra genom terrängen till dess han nådde fram till jaktstugan, där grabbarna redan väntade. Han kastade en blick i backspegeln på de två gevärsfodralen som låg under en filt i baksätet. Det ena fodralet innehöll ett Blazer R8 Black Edition gevär med kikarsikte och 8x57 JS kaliber. Medan det andra fodralet innehöll det enklare vapnet Anschütz 1416 DKL, även det med monterat kikarsikte och femskottsmagasin. Han såg fram emot den här helgen lika mycket varje år. Han, Fredrik Lundin och Jonas Möller var barndomskamraterna som genom vuxenlivets krav hade spridits ut över Sverige. I augusti varje år samlades de dock för en helg med jakt och ungkarsliv i den gemensamma jaktstugan som inköpts genom bulvaner och därför inte stod registrerad på någon av dem. I 8 år hade de ägt stugan och den omgivande marken, 1000 hektar skog, och hade modifierat både stugan och landområdet för att passa deras behov. 7 jakter hade de genomfört, samtliga lyckade och adrenalinpumpande. Och nu var det dags för den 8:e jakten. Han slickade sig om läpparna och kunde inte hålla tillbaka ett lystet grin när han tänkte på vad som skulle utspelas under de närmaste dagarna. Han visste att grabbarna redan gjort alla förberedelser medan han bunkrat upp med proviant, ammunition och allt det andra de skulle komma att behöva under den kommande helgen. Normalt jobbade han som mäklare på en ansedd mäklarfirma och det var han som var spårhunden som gav signaler till de två utförarna. Redan i juni hade han gett dem årets måltavla och sedan hade Möller och Lundin gjort en bakgrundskoll innan de veckorna före jakten säkrade villebrådet. Regnet började avta något i frenesi och han såg att det snart var dags att svänga av 66an och in på den mindre grusvägen. Cherokins grova däck sjöng mot den våta asfalten och blinkersens orangea ljus återkastades i vattenspegeln som täckte vägen framför honom. När han kom in på grusvägen hörde han smattret från stenar som trummade mot bilens underrede. Och han trampade lite extra på gasen. Grusvägen sträckte sig 4 kilometer in i skogen.